Nu ska vi trycka in för den nya diafragman här. Ja.
Nu startar vi.
Två grodor sitter
och väntar på herren.
Två grodor sitter och väntar på herren.
Hejsan och välkomna till avsnitt 134 av podcasten En präst och en mammut. Ni som lyssnar nu hör mig, jag heter Andreas Salé, kallas för mammut. Jobbar i Svenska kyrkan i Sollentuna.
Om ingen lyssnar nu, vad heter du då?
Ja precis, faller träden om skogen inte är där. Vem har jag med min sida som vanligt här?
Ja, här faller prästen. Oavsett vem som är här eller inte. Kjell Dellert, präst i Svenska kyrkan. I Sollentuna.
Hur har vi det med livet och Herren?
Livet och Herren, ja men det knallar väl på. Herren är ju alltid bra.
Ja.
Livet knallar på tycker jag.
Ja.
Vi har ju haft en storsamling här på förmiddagen innan vi spelar in detta.
Alltså stormöte.
Stormöte med församlingens personal och fått veta lite grann om hur siffrorna ser ut och sådär med inträden och utträden och sådär. Det är kanske inte, ska man inte säga uppmuntrande, det kan man inte säga, men
nej,
intresseväckande kan man säga.
Precis, vi kan väl vara så transparenta att vi kan säga att det var då, vi fick veta hur många som hade trätt ut i Svenska kyrkan under 2017 så då. Mm. Litet bokslut här fick vi och det var väl en 100 000 tyckte de sa.
Ja, inte riktigt, nej, men inte riktigt, 96 000 eller något sånt. Så att det var, ja.
Mm. Och sen var det 10 000 nästan då, inträden, ja. så 10% av dem som, eller ja, av siffran som har gått ut och har gått in. Och förfart, man liksom får ju bara en känsla i kyrksalen där vi satt. Ja, men det är ju det, man får ju den själv så. Vad gör vi av det här? Och sen var det ändå någon lite pigg där som, ja men det är ju faktiskt många som har gått in också.
Ja, för det var tydligen fler än vanligt som har gått in också.
Ja, precis.
Det är ju positivt i alla fall.
Men hur ska vi kunna få vårt tankesätt till att få det till något positivt liksom? Det är ju väldigt svårt.
Ja, det är,
alltså, för det är såna enorma siffror. Men det är ju faktiskt det som lämnar Svenska kyrkan. Och du och jag är ju inte rätt personer kanske till att sitta och spekulera i varför. Det finns ju smartare människor eller som är mer kompetenta på området att göra analyser av olika saker. Sen kan ju något som vi återkommer till, relevansen. Hur relevant är kyrkan i ett sekulariserat samhälle? Mm. Vad kan vi erbjuda liksom? Utan, för ibland har man ju sådana diskussioner att, tycker jag, att vi är på väg till ett annat håll där vi bara ska göra saker för att locka folk. Någonting som du har refererat till tidigare, någon som sa så här, men ta hit en känd hockeyspelare eller någon känd artist så blir det fullt i kyrkan. Och det är ju fortfarande lika sant.
Ja, just det.
Men är det det som är vårt intresse liksom?
Ja. Och hur blir det veckan efter när inte den här kända artisten är där så att säga? Det är ju så det är. Det är inte svårt att fylla kyrkan i sig, men det är svårt att fylla kyrkan med folk som vill ha det kyrkliga.
Tror du att om man fick välja, det är ju en väldigt liten påverkan tror jag, men det är kanske någonting att man fick välja vart, om man fick rikta sin kyrkoavgift, om det skulle kunna locka fler folk. För att vi har tidigare tillfälle pratat om att folk vill gärna att kyrkan ska jobba med diakoni och några andra punkter, att om man då på något sätt skulle finnas en möjlighet att man kunde få, ja men hit vill jag att mina pengar ska gå. Och plus att man fick vara medlem eller betala till den kyrkan man var med i. För så är det ju inte nu.
Nej, just det. Det där är något som ofta tas upp som en motion på kyrkomötet. Ja.
Sen tror jag att det är väldigt liten del.
Jag tror det kanske skulle påverka något, men det här med ja, om till exempel man ska få välja vilken församling man vill tillhöra. Mm. Det tilltalar ju mest sådana som redan är aktiva
och i kyrkan. Och bor i en annan kommun ja, än
den. Precis, så det är inte så att den som, nej jag skulle vilja vara aktiv i kyrkan men jag bor ju i fel kommun. Ja. Det händer ju
nej, precis.
Skulle
nej.
Jag tro, så att, utan jag tror att det är...
Och det är en sån liten
del. Något litet men väldigt litet.
Ja. Ja. Nej men jag tänker så här, i den tid vi lever att man vill liksom kunna... Ja, vi pratar mycket om att man vill göra projekt, alltså korta grejer, start och mål. Jag tänker att även ens pengar kanske man vill ska gå på det sättet. Mm, alltså så här, om vi tar, det är inte en jättebra liknelse, men häng med så kanske det finns någonting. Jag upplever att folk vill i mindre utsträckning kanske betala tv-avgiften. För att det går till public service och det är något så allmänt. Jag vill inte vara med och stötta det. Mm. Men jag lyssnar ju mycket på poddar. Och där, de finansieras ju av en tjänst som heter Patreon. Ja. Hade vi haft mycket mer lyssnare hade vi kanske kunnat haft Patreon. Men nu har vi inte det. Och vi gör ju det här. Vi har ju samarbetspartner så vi behöver ju inte det. Men de som inte har det, de gör det själva sin podd. Mm. De har Patreons. Alltså folk då som betalar antingen per avsnitt eller månadsvis en summa. Och då får du välja själv. Kanske $1, $2, upp till 5, 10. Hur mycket du vill liksom. Och de här och poddarna pratar ofta om att de får in väldigt mycket pengar på det så att de kan finansiera sin podd. Trots att poddarna är ju egentligen gratis. Så att du behöver ju, det finns ju inget behov, behov, men det finns inget måste. Jag som lyssnar massor och det är inte donerar någonting via Patreon. Jag kan ju ta det lika mycket som den som lägger $10 i månaden. Mm. Men de återkommer ofta till, jag tycker det är ett intressant fenomen och jag tror att det hänger ihop med vår samtid på något sätt. Att, ja men då väljer jag vill inte ge till... public service, det stora. Nej. Så det är inte samma sak, men du förstår ändå vad jag menar, och då fast jag vill ge till det här liksom, för det här, den här grejen gillar jag, den här produkten, och jag vet inte, det är svårt att lyfta den tanken in i vårt sammanhang.
Skulle de betala till projekt i kyrkan eller
ja, och då kanske behöver ett snävt också, för att då skulle diakoni då kanske, eller ja, utsatt till en det skulle inte funka,
pengarna, nej.
Typ. Och det finns ju en anledning till att vi har ett kyrkoråd som lägger budgeten och styr vilken väg vi ska gå. Så att, men det är bara någon, vänta, om man ska kunna ta någonting ur den tanken liksom och lägga i vår kontext. Mm. Jag vet inte.
Nej, precis.
Men jag tror ändå att det finns någonting där. Jag tror att vi behöver tänka på nya sätt över hela organisationen. Vi pratar idag också i hur vi kommunicerar med våra medlemmar. Att vi måste tänka mindre tryckta saker, det tror jag är helt rätt. Och mer digitala vägar att kommunicera ut vad vi gör, vårt budskap. Och så här. För det är fortfarande extremt många av Svenska kyrkans medlemmar som inte har någon aning om vad Svenska kyrkan gör. Mer än då att det är förrättningar.
Ja, just det.
Och gudstjänst just det. Liksom. Men i övrigt så har man väldigt dålig koll.
Samtidigt så är det också så här att det fick vi också höra idag att nu för tiden när man går ur kyrkan så säger man ofta
intressant.
Att det beror på att jag inte tror på Gud. Jag är inte kristen.
Mm.
Och enligt den här
undersökningen
så gjorde man inte det tidigare då så mycket. Utan det var inte det man sa, utan man kunde säga jag vill inte vara med för att ni stöder inte kvinnliga präster eller så. Prästvilliga kvinnor. Och att man då säger, och det är ju jättesvårt för kyrkan att möta.
Ja.
Alltså man kan ju alltid säga nej, men vi kan bli bättre på att då i det fallet där att inte trakassera prästvilliga kvinnor om du, väldigt klumpigt uttryck, men där kan vi bli bättre.
Ja.
Men tror man inte på Gud, det är inte så mycket vi kan säga om det. Nej, okej.
Nej, det är ju en bra anledning att lämna.
Ja, alltså, man får säga det
ändå. Jag har ingen tro, jag vill inte.
Ja.
Sen är det ju väldigt många som inte har en tro som
och
är med.
Ändå är med och vill vara med oss.
Av solidariska skäl att de tycker att kyrkan, att vi gör förvaltar pengarna väl och gör bra saker för nästa liksom. Och det är också gott, men ska vi bli tydligare i vår evangelisering då? Jag vet inte. Det är svåra frågor.
Ja.
I ett sånt sekulariserat samhälle.
Det var ju en sån här talesätt, att tidigare för ett antal år sedan när vi hade en annan ärkebiskop, så sa de så fort ärkebiskopen uttalar sig i tv så tappar vi medlemmar.
Ja.
Så då är det frågan om då kanske det inte hjälper att liksom synas så där heller. Det beror
nej,
på,
det blir också
på vilka sätt man syns liksom.
Och det där blir också väldigt svårt för att vid det är dumt att vi skrattar åt det här, men nu är ju sanningen så, då får vi skratta åt det liksom.
Ja,
alltså
ja.
Sanningen är ju så här att när det handlar om kyrkoval,
ja,
så blir man. Det är inte hela sanningen, men det finns
sanning i det.
I sanning i det. När det är kyrkoval, man får hem en sån röstblankett, då blir man påmind att man är medlem. Och då är det fler som träder ut.
Ja, just det.
Och då går det emot lite det jag säger innan då. Att vi ska bli bättre på att marknadsföra oss.
Ja, just det.
Så.
Ja, precis.
Men då kanske vi ska bli bättre.
Och det är många som går ur varje gång de upptäcker att vi har en podd.
Ja, de ser i sitt flöde.
Ja, en kyrkpodd, nej, det ska gå ur.
Ja. Nej, men jag inte stött. Nej, men nej, men det, ja, precis.
Inte nog med att de är på korstågen, så gör de poddar också.
Men om vi då skulle bli bättre på att gå ut med vad vi gör i de frågorna där faktiskt folk vill att kyrkan ska jobba med då?
Mm.
Då kanske...
Ja, då kanske det skulle så. Samtidigt så känner jag att det är det där. Och nu kommer jag till en ny fråga som vi alla diskuterat. För att, vad ska kyrkan göra?
Ja.
Ja, och det är så här. Självklart så är det är ju viktigt att vi gör det. Diakonala arbetet är jätteviktigt, såklart. Och det sociala arbetet, ja, allt sånt som välgörenhet, som kyrkan gör. Men är det som är det viktigaste? Alltså det tycker ju många människor, det vet vi ju att det är så. Jag har ingen tro, jag är inte intresserad av att gå på gudstjänster, jag vill inte ha något med prästerna att göra, men de gör bra saker för de utstötta och därför så är jag med, eller därför betalar jag pengar till kyrkan. Och utifrån min synvinkel så vill jag ju inte liksom bara, jag vill ju inte att det ska bli en kyrka som bara ägnar sig åt och soppkök.
Nej.
Så. Jag vill att vi ska göra det, såklart.
Mm.
Men inte bara.
För att men finns det en risk? Finns det ens en risk då? För inte,
nej, jag tror inte att det finns en risk.
Gudstjänsten kommer alltid vara centrum.
För oss som är i kyrkan så är det ju självklart så. Men vi har ju sett de här, det har vi pratat om förut, just undersökningen där, att ja, gudstjänsten kommer ju inte högt upp på listan som folk tycker. Nej. Att vi ska ägna oss åt, utan de tycker vi ska göra det sociala arbetet och så. Men jag tror, nej, ingen reell risk, det tror jag inte, för nej. Att vi vet ju själva att gudstjänsten är trots allt kyrkans centrum på något vis. Det är där kärnan finns, om man säger. Sen om den är på söndagar eller om den är på onsdagar klockan 19, det har liten betydelse så till vidare. Men nej, så jag tror inte att det kommer att bli så. Men jag vet inte säga. Det jag stör mig lite, kanske man säger, just på det här att gudstjänst vill jag inte hålla på med, men bara ni gör socialt arbete, då är det bra liksom.
Precis.
Ja.
Hörru du, jag tänkte testa en sak på dig.
Okej.
Okay. det här kära lyssnare, du vet Kjell ingenting om. Det är så här, jag lyssnar ytterligare en.
Jag är alltid orolig, om man ska testa saker på mig som inte är korv, så är jag alltid orolig.
Ja, nej, det är bara frågor.
Ja.
Det är så här, jag lyssnar på ytterligare en av alla poddar som jag rekommenderar att prata om. Det finns en podcast som heter Ilar. Så det är en stand-up-komiker. Du skulle inte gilla den podden, jag gillar den verkligen. Hon heter en stand-up-komiker som heter Sandra Ilar. Hon intervjuar framförallt stand-up-komiker.
Mm-hmm.
Så pratar hon en stund och sen har hon fyra frågor.
Okay.
Och nu har jag gjort reklam för hennes podd, så då bara, nu tänker jag snor hennes fyra frågor rakt av. Och hoppas på att det inte blir några konsekvenser av det. Men jag tror inte att hon har det. Och då är första frågan, så jag tycker att de är intressanta. Det blir väldigt intressanta diskussioner och vi får se vad det blir här. Första frågan är då, den gör jag lite om då. För då är det så här, vad driver dig att göra stand-up? Och det kan jag inte fråga dig. Utan vad driver dig då att vara präst?
Ja, det är ju, alltså, såklart att jag vill berätta om Jesus.
Mm.
Det är såklart att det är så. Det är det viktiga och det grundläggande. Alltså jag vill berätta om Jesus. Sen är det också så att jag tycker själv att jag är ganska bra på att berätta om Jesus. Och får jag då också respons när folk säger att jag är bra på att berätta om Jesus, så driver det mig extra mycket och då vill jag gärna fortsätta med det. Så att det fina svaret är att jag vill berätta om Jesus, och det är sant. Det inte fullt lika fina svaret är att jag tycker om när folk säger att jag gör det bra.
Ja, just det. Så. Ja, men det är ju högst mänskligt.
Så är
högst
det.
Ja. Du är ju en man som vill synas är ju inte helt sant heller.
Jo, i vissa sammanhang, exakt. Men inte det, på precis. Andra vill överhuvudtaget
inte synas. Men det är ju en arena, det har vi ju diskuterat tidigare, där ens kreativitet kan få ta plats, så att man får göra det faktiskt som man är bra och tycker är kul.
Absolut.
Som att skriva saker, som att du har en församling, publik, alltså så, där du får predika, spela teater, alla de här bitarna som du tycker är intressant. Har det här förändrats under tiden? Nu har du varit präst i
11 år.
11, 12 skulle jag säga.
Ja, det blir 12 till sommar, men jag räknar 11.
Ja.
Egentligen har det väl inte det, mer än att jag tycker att jag har... Så här, när jag blev präst så hade jag ju ingen lång kyrklig historia bakom mig.
Just det.
Jag kom ju från ett icke-kristet hem, och jag hängde inte i kyrkan som ung eller sådär. Annat än på julottan så, men annars så hängde jag ju aldrig där. Jag hade inga kristna kompisar, det var liksom ingenting sånt, utan det... När Gud fick för sig att Gud ville använda mig, så var jag ju i mogen ålder, så att säga. Eller hyfsat mogen. Och därför så var det ju så att jag hade ju ingen lång erfarenhet att falla tillbaka på när jag prästvigdes. Jag hade inte varit ungdomsledare, alltså ledare för ungdom eller någonting sånt. Jag hade hjälpt till i en konfirmandgrupp. Så det har på så vis kan jag känna att jag har väl en stadigare grund att stå på nu. Jag tycker att jag mera bottnar i det jag säger, och att jag också själv vet att jag tror så här. Det är inte så att jag har tänkt färdigt i alla frågor, för det tror jag aldrig man ska göra. Ständigt pågående tankar så. Men ändå att jag har... Jag vet,
då blir man ju också
ytterst
oödmjuk.
Om man
säger såhär, jag har svaren.
Ja, lite det finns ju en del sådana.
Det finns sådana i kyrkan.
Och andra på andra ställen också.
Men jag upplever, av folk som ändå är liksom rätt så sköna, jag vet inte vad jag ska använda ord, att folk som blir, när man blir lite äldre, mognare och sådär, att jag tycker faktiskt många blir mer ödmjuka då, och så att inte alla såklart. Det finns det liksom i kyrkan, verkligen. Men många blir så här, men jag, någon som ändå kanske varit präst hur länge som helst, har läst och tänkt, och att man, jag är inte klar med alla frågor. Det finns fortfarande mycket förutsättningar. Jag tycker det är härligt så.
Det finns
att man fortfarande har en längtan till också att vilja veta mer, och att...
Det här är klyschigt som jag kommer att säga, såklart. Men det finns det fanns en gammal skådespelare som heter Jan Rydeberg, som var en legend i svensk film och teater. Han gjorde på äldre dag en inspelning av en sång som hade översatts från oss franska, tror jag, eller något sånt. Och den sista raden är: det enda jag vet, alltså det handlar om att han blir gammal, alltså hösten i mitt liv och sådär, säger han. Och sen så säger han: det enda jag vet är att jag ingenting vet. Och det är ju klyschigt,
men
samtidigt sant. Alltså. Ju äldre man blir, desto mer vet man att jag kan inte det här, eller jag vet inte allt om det här. Utan man känner att jag har mycket kvar att lära, och en hel del av det kommer jag heller aldrig att lära mig.
Nej.
Så den insikten kommer ju, så att säga. Och så är det ju.
Ja.
Och att man också kan finna sig rätt så mycket till rätta med det, och veta att så här är det. Man behöver inte, som när man är väldigt ung, liksom bemästra allt.
Nej,
och
så är det
kunna
verkligen
allt, liksom, utan man känner att det här är jag inte så bra på, men det så är det med det, liksom. Och så är det, så att jag, som sagt, så det är väl den kluvna på det viset, att jag har å ena sidan känner att jag bottnar mer och har åsikter och uppfattningar i fler frågor, liksom, än vad jag hade då som nyprästvigd. Men samtidigt, en insikt om att det här kan jag inte, och det här kan jag inte.
Nästa fråga som här var den egentligen jag fastnade för och ville ta det här konceptet till våran podd, för att hon intervjuar ju mest artister och sådär, så jag tror att vi kan få en liten annan diskussion. Fråga två är så här: vad är meningen med livet?
Jaha.
Och det är en väldigt stor fråga, och man kan sitta i år och skriva bibliotekaböcker kring frågan. Men om vi så här, vad tänker vi är meningen med livet? Alltså jag tänker en samhälle, så får du lite tid att tänka. Ja. En samhällets mening, så, eller jordens mening, det är ju att vi ska föröka oss och ta hand om jorden. Så. Mm. Alltså det måste ändå vara någon form av så. Det är det som är poängen, att vi ska hela tiden ska fortplanta oss, bli nya generationer och ta hand om vår skapelse. Mm. Eller vad man nu vill använda för ord, men i vårt fall använder vi skapelse. Men på individnivå så kan det ju vara något helt annat liksom.
Ja. Om man tar... Jag tror Gud vill ha sällskap också.
Ja.
Gud vill ha sällskap, så därför skapade Gud människan. Då tyckte jag att det var rätt så bra gjort, tyckte nog Gud sen. När Gud såg människan liksom. Så det är en spontant svar sådär. Ja. Men sen är det också det här, jag kan vara svarig klyschor idag uppenbarligen. Men alltså, det finns ju så här, meningen med livet är att leva. Det är också lite så. Alltså, ja, det kanske inte finns någon större mening just här än att vi ska göra så gott vi kan för oss själva och varandra.
Men är inte det en ganska liksom skön mening med att förhålla sig till i livet då? Att meningen för mig är bara, inom då stora situationer, att leva.
Att leva. Ja, nej, men
och inte göra det svårare än så, än att säga, ja, men meningen för att jag ska hinna göra det här och det här och det här. Nej. Och det här. För att då kommer ju förmodligen att misslyckas.
Ja, det är ju nästan helt säkert.
Misslyckas om man med sitt liv och då inte känner mening med livet. Liksom. Men kan man i sitt hjärta förhålla sig till att meningen med livet är just att leva och göra så gott man kan?
Det är faktiskt, jag skrev tillsammans med en kompis kan vi säga för typ, jag vet inte, 25 år sedan. Vi höll på att spela teater och vi skulle skriva en liten kabaréföreställning som hette Café Höstvrån. Det var utspelat på ett café där det kommer in olika. Det fanns en servitris som var sammanhållande och så dök det upp en massa existenser på det här kaféet och sjöng olika saker och pratade olika. Tyvärr så blev aldrig det här uppfört. Men då finns det en sång som jag kommer ihåg som den sista raden är, eller refrängen, meningen med livet är att leva, om än utan skyddsnät ibland. Om du bara tar dig tid att gräva, finns det guldkorn i vanlig sand. Ja, lite så.
Fint,
man letar liksom, man har det man har liksom, gräv där du står som en del säger. Att man... Meningen med att vi ska ha det bra när vi är här, så att säga. Vi är det, så, man, det här är ju något också ännu klyschigare, men man inser det ju äldre man blir också, att det är inte så jädra lång tid vi är här. Alltså. Det är som man tycker att när man är 15, 16, 17, 18,
Är
då är man odödlig och livet är oändligt. Ja. Och jag känner mig inte gammal, men jag har ändå fyllt 50 och jag känner att men det är inte så att jag har merparten av livet framför mig. Så är det ju. Vi pratade för länge sedan med cykeldiakonen. Men det var inte så han kallade sig. Pilgrimscyklaren. Han var diakon.
Han är diakon.
Han har flyttat nu för tiden och bor i Skåne. Thomas Bengtsson. Och han sa ju, hade det något lika som något måttband. Eller hur? Man klipper av måttbandet vart efter och säger, nu har jag så här lite kvar av livet.
Du tar en meters måttband.
Precis.
Och så kanske det hela livet, från början att du tar bort, jag kanske blir, vad är logiskt, 80. Jag tar bort 20 cm åt det hållet. Och vad är jag idag då? Ja, men idag är jag 20. Ja. Så.
Och då har det gått.
Då har du de här spannet kvar. Och sen
det här är det jag har av livet.
Det blir väldigt tydligt.
Det blir väldigt tydligt.
Men på det som jag då inledde med frågan, som jag ser det som någon form av samhällig liksom mening. Förändrades din mening med livet efter du fick barn? Nu var det ganska länge sedan du vart pappa, för dina döttrar är ju ganska stora. Ja, men minns du om du liksom vart någon förändring där? För jag tänker att innan så är man ju, då har du ju bara dig själv att ta hand om. Det är ju ingen annan som är i direkt behov av, eller jo, behov att ha dig så vid sin sida, men inte, det är inte livsavgörande. Nej. Som när du blir förälder.
Det är fullkomligt, och det kan du säkert relatera själv, ja, också till. Att det är fullkomligt självklart att, ja, det är så. Att från det att man får barn, allt annat blir inte oviktigt.
Nej.
Men så väldigt mycket mindre viktigt. Mm. Alltså det om jag stod liksom på jorden här och allt rasade, men om jag hade dem där, mina tjejer och min fru då, ja, då är det okej, okay, liksom. Men tar man bort något av det, då är det skitsamma vad annat som händer, liksom, för att det är det viktigaste i världen, så är det liksom. Det är en väldig skillnad på fokus. Innan man kan, det viktigaste för mig är att bli känd.
Ja, eller vad det nu kan vara.
Eller vad det nu är, eller ja, jag har karriär, mycket, ja, pengar. Så jag vill fortfarande ha mycket pengar, jag vill fortfarande göra något, liksom så, slå igenom, eller vad ska jag säga. Det är absolut. Men det har ju blivit otroligt mycket mindre viktigt, ja, med tiden. Och sen tjejerna kom, och äldsta dottern är 25,
ja,
snart.
Ja, men jag menar, så det är ju
ett,
ja,
det är ju ett tag sedan, ja, som vi fick, ja, vårt första barn. Ja. Men det är också, men det blir sant, inte mindre, också att det blir inte mindre med,
nej,
åren.
Nej.
För att, ja, när de är små, och man har precis fött barn, jag födde inget själv, men när man har fått barn, skulle jag säga, så då är det så tydligt. Som du säger, det här barnet klarar sig inte utan mig och mamman då. De klarar, alltså, skulle kunna klara sig utan pappa i värsta fall. Men de här klarar sig inte utan vuxna människor som är där att ta hand om. Så är det inte när man är 25. Då klarar man sig själv.
Mm.
Men det finns fortfarande uppgifter att fylla. Liksom. Det finns fortfarande en viktig roll som man har som förälder. Och det är det viktigaste. Mm. Så är det.
Jag tror många, jag vet inte heller nu. Men jag tror att en del ångest hos folk i prestationsångest kan nog förändras rätt mycket.
Mm.
Jag tänker när man blir förälder och man får ett annat fokus. Det är inte bara jag längre.
Mm.
Utan nu har jag de här att fokusera på. Ja, fråga tre.
Ja.
Ja, här blir också ett ansvar. Hur förhåller du dig till döden?
Vi har ju varit inne på döden några
ganska
gånger.
Eller några gånger. Ja.
Och det är, jag är rädd för döden.
Ja.
Så är det. Jag är rädd, inte, som jag sa då också, jag är inte rädd för vad som kommer efter döden. För det är jag alldeles övertygad om att Gud tar hand på ett bra sätt. Jag tror inte att det finns något helvete. Och fanns det, så tror jag inte att jag har förtjänat riktigt att hamna där. Så att jag är inte alls orolig för vad som händer efter döden. Jag dör och sen tror jag att Gud tar hand om mig.
Mm.
Men jag vill leva. För att jag vill se hur det går. Jag vill vara med min familj, med mina barn. Liksom, och så
att du är rädd för döden. Är du rädd för en smärtsam död? Eller är du rädd
det
för
är jag också, ja, såklart. Men jag är rädd för alla möjliga dödar. För jag är rädd för att man skulle...
Är det så i plural?
Dödar? Ja, jag vet inte. Döda. Tusen dödar dö.
Ja,
jag är rädd för att bli väldigt sjuk och ligga i, få veta, ja, du har cancer, du har en månad kvar att leva. Så det är jag livrädd för att göra. Jag är rädd för att få någon form av sjukdom så att jag blir förlamad och ligger i en säng och behöver invänta döden. Livrädd för det. Det är nästan, ja, jag är allra mest rädd för. Jag är rädd för att det ska vara smärtsamt på något vis. Att jag, och så, men jag är också rädd för att det ska gå väldigt fort. Mitt i någonting, liksom att jag dör ute på stan eller så här, det är jag också rädd för. Jag är rädd för alla möjliga typer av döda. Ja, det är egentligen ingen död som jag inte är rädd för.
Nej, så. Finns det någon optimal?
Nej, finns.
Ja, det kanske det finns. Ja, men om man ska vara lite seriös i frågan, ja, så kan det ju faktiskt finnas, alltså att det kanske att du är på ålders höst, du har levt liksom ett gott liv. Du har dina nära, det blir ett avslut, ett farväl. Ja. Kanske mer för de efterlevandets skull än för din skull.
Mm.
Men också då kanske man somnar in mer harmoniskt. Nu har jag fått träffa mina barn och barnbarn, förhoppningsvis du får då och så vidare. Och du får då somna in. Liksom. Men och sen finns det något annat också, att bara gå ut på stan och någon tappar en flygel. Så.
Ja,
det är inte så ofta de hissar dem genom fönster. Men, eller
kylskåp,
kassaskåp. Som du bara,
kassaskåp, björnligan.
Ja, pang så är det slut.
Ja. Det är bra för mig, alltså så tillvida. Mm. Ja, han dog, han fick ett kylskåp i huvudet, men, eller kassaskåp. Men det är kanske inte så bra för omgivningen. Mm. Ja, han fick ett kassaskåp i huvudet, han är död.
Nej, det är historia också för efterlevande.
Ja, verkligen, han som fick kassaskåpet i huvudet. Nej, det finns... Men, alltså, det jag hoppas, om jag fick välja, så att säga, det är att jag har ju ett och annat samtal inför begravningar.
Mm.
Och det hade jag ett häromdagen där de sa att det här, han har varit, levt ett jättebra liv, och han sa själv att nu är det bra. Mm. Nu jag är nöjd nu, nu vill jag inte det längre. Så han slutade ta sina mediciner, han slutade äta, och så la han sig. Ja,
det låter ju ändå som en...
Om man nu ska välja död, så måste det vara en av de bättre döda.
För att det är något vi ska göra, så är det ju dö en dag.
Ja, det vet vi.
Det vet vi ju. Och då, det där låter ju faktiskt väldigt harmoniskt. Och inte då på, som folk har levt liv där det bara varit skit. Låt det bara ta slut, för det har bara varit skit.
Ja, utan
en harmonisk liv, ett bra liv. Och så nu, men nu är jag färdig.
Ja.
Så, och så väljer själv då att sluta ta sin medicin och få somna in. Det låter ju ändå
som... Nu har gjort det här, liksom. Nu är det bra. Jag vet inte hur gammal han var.
Nej.
Men om man är 90-årsåldern kanske, och så liksom... Ja, men nu,
en fin död då, det liksom.
Ja.
Avslut. Men det som är gott ju för oss båda är ju... Jag är också rädd, jag försöker slå bort tanken så ofta jag kan.
Ja, det är ju
och
det är också, jag också.
Och det är ju väldigt, det är ju dumt också egentligen.
Det är jättedumt.
Sen kan man ju inte bara sitta heller och så här, tänka på sin död, för då kan du inte leva. Så det är ju idiotiskt också. Men att man borde hitta ett förhållningssätt så att man inte är livet. Men det som är skönt är att vi är ju inte rädda för någon av oss. Det är klart man kan vackla i det också, men vad som händer efter.
Ja, nej.
För det är också den tomheten är ju många rädda för.
Ja.
Men det är slut liksom. Och är det så att vi har fel? Då spelar ju inte det. Nej, för då vet vi inte. Men om vi lever med den tron som gör att det är någonting.
Mm.
Så, vad det är...
Nej, det kan vi inte svara på.
Men det kan vi inte svara på. Men däremot så ja, det finns ändå en trygghet i det liksom.
Mm. Så. Absolut. Ja,
vi tar den fjärde frågan.
Yes.
Den mest banala. Vilken är din favoritfärg?
Ja, det beror på
humör
och årstid. Röd till julen. Blå skulle jag nog säga rent generellt. Jag tycker om kalla färger. Mer än varma. Men just till jul så vill jag ha mycket rött omkring mig.
Mm.
Men annars så blå, så är generellt. Är min
du klär dig mycket i blå.
Det kan man inte påstå att jag gör. Jag har ju,
just nu
har jag blå.
Ja.
Jag har en svarta brallor har jag faktiskt. Jag har en blå tröja med en fläck på magen. Men ja, jag har en del blåa kläder. Ja. Jag har alltid blå jeans har jag ju när jag är privat. Så att säga. Jag har nästan inga andra byxor. Så det har jag bara... Men de har jag aldrig på jobbet. Ja, så det blå. För att det känns som en avslappnande färg helt enkelt.
Ja.
Det är mera så.
Om vi ska liksom bredda frågan lite. Vilken är din favorit kyrkoårsfärg?
Den tror jag inte den där poddmänniskan
ställde. Nej, det var helt, helt min egen här för...
Min favorit kyrkoårsfärg, alltså det måste ju bli vit då.
Ja.
Alltså den röda är ju vackrast, tycker jag. Men den är ju så, det är andens färg och sen är det martyrernas färg och det blir lite jobbigt.
Ja.
Så, men den vita är ju hoppets färg och uppståndelsens färg och glädjens färg.
Jag tänkte symbolvärdet i det. Så,
och då blir det den vita, festfärgen i kyrkan, Kristusfärgen, liksom, uppståndelsen, dopet och så. Det, så blir det ju. Det är då det roligaste att vara i kyrkan, när den vita färgen. För då är det ju påskdag eller juldag eller något sånt annat roligt med Jesus i centrum. Så.
Vilken färg är den vanligaste?
Grön. Ja. Den är den tråkigaste tycker jag. Ja, den långa trefaldighetssidan. Den gröna är den tråkaste. Grön är inte min favoritfärg. Men det, saker, det är den mesta. Ja. Den mesta färgen i kyrkan är grön.
Saker växer. Och,
ja, just det.
Som andlighet och sånt.
Ja, precis. Just det.
Ja, men tack Kjell.
Varför skulle jag inte gilla den där podden? Är de vulgära? Eller
vad? Nej, men jag tror inte det är inte din typ av...
Inte min typ av podd.
Nej. Och de är inte just så. Men de här frågorna som du har fått nu, du förstår också att vem man än pratar med som en smart människa så blir det väldigt intressanta svar.
Ja, just det.
Så det är därför jag gillar just frågorna och de härliga diskussionerna. För det skiljer sig väldigt mycket såklart med vad folk tänker och tycker om meningen med livet. Och så, men hur man också förhåller sig till sitt yrkesval och döden. Så jag tycker det är intressanta frågor. Mm. Tack för att vi fick låna dem eller stala dem.
Jag ska inte lyssna på den och du ska inte lyssna på spöktimmen ska
Så kan vi säga.
Så kan vi säga.
Ja, men vi rekommenderar två saker som vi inte andra ska lyssna med, men andra kan lyssna på. Ja. Jag tycker vi tar någon artikel.
Ja, vi tar någon artikel. Innebandy kyrkans väg till unga. Jag tänkte att det fanns en liten koppling här, för jag vet att man har spelat fotboll här i den här församlingen med unga. Alltså kyrkan har gjort det. Umeå pastorat har förnyat sitt konfirmandarbete, det här är från kyrkans tidning, vad gäller upplägg, information och rekrytering. Så står det om att snön ligger tjock på gator och torg.
Ja, det var utebandy alltså. Riktig bandy.
Nej, i ett litet rum i innebandyarenan. Ja, så det är innebandy. Har de sex konfirmanderna i innebandygruppen samlats. De här, som jag förstår det nu då, så är det här folk, eller barn, eller ungdomar som redan ägnar sig åt innebandy.
Just det.
Och då har man då som ett sätt att möta ungdomarna där de är, som vi alltid säger att vi ska göra, så har man då ordnat innebandykonfa. Och då säger någon av ungdomarna här att mamma tjatade att jag skulle konfirmeras och jag ville inte riktigt, men sen när jag upptäckte att det fanns ett alternativ som gjorde att jag kunde kombinera min intresse, min sport med konfirmation, så gjorde jag det. Så att då spelar man, och då, det står här att de här ungdomarna, det är lätt att få med dem på tävlingsmomenten, står det, kan jag ju förstå. Det står att de här ungdomarna är vana att packa sin väska med träningsgrejer, de är vana att ta instruktioner, de är vana att jobba i grupp och göra sina uppgifter. Så att, ja, det här är
jag tycker att det här är intressant, och jag tror att det är i kyrkans framtid att gå. Att man... att man möter ungdomarna där de är och hittar samarbetspartner. Vi har ju, det vi hade här, det var ju inte med konfirmander.
Nej, det var inte konfirmander.
Vi gick ut på ett av de lite mer utsatta områdena här. Och så spelade vi fotboll på en plan, på plats liksom, hade en turnering och sådär. Och det var ett väldigt spännande projekt. Jag vet, men om vi hoppar till konfa så det finns en grupp i Mora till exempel som har innebandy konfa. För de kommer hit en gång per år och har sin återträff eller vad det är. Okay. Åker till Stockholm och så lånar de kyrkan här och sådär. Och det är en sånt alternativ där det kommer folk från hela Sverige. Så det är en sån som inte är en församlings... På det sättet då, utan mer stiftsgrej liksom. Och så vet jag att, nu ska jag väl ljuga lite för jag minns ju inte, men jag tror att det var en sån här stor friidrottsgrej som heter Stadium Sports Camp i Norrköping, nu höfter jag lite, men någonstans. Okay. Och de hade också en del av det stora lägret, campet, som var konfa, där man då friidrottade och konfa. Och jag tänker så här, sker det i ödmjukhet, hittar man goda samarbetspartner med lokala idrottsaktörer eller annat. Det behöver inte, det är lätt man fastnar i idrott, men det kan ju vara så mycket som vi har med musik, lokala musik, någonting sådär, och man hittar och det blir på ett ödmjukt och bra sätt, och då tror jag att det är en nyckel. Jag tror att det är superbra. Sen finns det skräckexempel. Vi hade två som vi känner som varit inköpta, där det var ett seglargrej. Och då ville de köpa in konfa. Så de här fick, de här två personerna som jobbade i kyrkan fick väldigt mycket pengar för det här. Och så tänkte, men vi kan väl åka och göra det här. Och det var ju inte ödmjukt då. Så att då var det ju fel. Det var ju segling. Och då tycktes det här seglingssällskapet att, men då får de konfirmeras också. Men det var ju bara att ledarna då de fanns ju inte med under själva konfa-delen, utan det var verkligen en inköpt tjänst. På förmiddagarna okay, då hade vi 2 timmar konfa och då låg ledarna dessutom bakfulla, för de hade haft sin egen bar och fest kvällarna innan.
Okay.
Och så det var bara de här två. Då blir det väldigt tråkigt också. Det här kommer 2 gubben i lådan, figurer. Du ska ha konfa 2 timmar. Sen får vi då börja med det då roliga, för det var liksom nästan inte heller självvalt. Det var väldigt knepigt och skumt kring det här. Men jag menar, sån här grejer, om man gör det med lokala föreningar man tycker är viktigt, vi jobbar båda ungdomsaktörer, hittar vägar att gå, superbra. Jag tror att det är verkligen någonting som vi ska satsa mer på. Och så kan man också hamna i någon dike då, som vi återkommer till, det här kyrkan ska göra. Ja, jag tycker är det ödmjukt och bra samarbete, så tycker jag absolut.
Precis, exakt, det handlar om det, att det måste vara, det ska finnas ett intresse från båda håll liksom, att det här ska bli bra, vi ska göra något bra av det. Jag bläddrar vidare här och hittar en artikel. Det här är egentligen, jag vet inte hur det kommer sig egentligen att den har kommit upp nu, för det här är en händelse som utspelades för 5 år sedan redan. Det är en bagare i USA som det kom in ett par till honom, ett gaypar.
Ja, det här såg jag.
Ett gaypar.
Men det här blommade ju upp nyss.
Ja,
precis. Men varför? Det var det du sa.
Varför gjorde du det?
Fortsätt. Det tyckte jag var kul.
Det var ett bageri. Det kommer in ett gaypar och vill beställa en bröllopstårta i USA. Bagaren säger nej. Ni är ett gaypar. Jag bakar inte åt er, för jag är kristen. Och
hade refererat där och då till något Moseverse, va?
Ja, precis. Jag tror att det var så.
Det stod någonting sånt om det.
Ja, och det som tydligen som har hänt nu är tydligen att högsta domstolen också tar upp det. Det har hållit på i 5 år, den här konflikten. Men nu är det tydligen högsta domstolen har hamnat i nu. De har då gått igenom ett antal rättegångar i lokala domstolar, står det här. Och de här domstolarna menat att den här bagaren har gjort sig skyldig till diskriminering mot det här gayparet. Men bagaren överklagar och har nu kommit upp till högsta domstolen. Just nu så i väntan på svaret, så att säga hur det går, så bakar han inga bröllopstårtor överhuvudtaget, för att han inte vill då baka några gay-tårtor, så att säga. Och han förlorar en del av sin inkomst då. Men det som också är så här, det här är egentligen för oss då den intressanta frågan. Han har ju blivit intervjuad, bagaren, i tv. Och så frågar de, vad tror du Jesus hade gjort i din situation? Och då säger han, bagaren, Jesus hade inte bakat tårtan, säger Philips, vilket chockar programledaren. Jo, kom igen, Jesus hade bakat tårtan, det är ett som är säkert, han hade bakat tårtan, säger programledaren då. Och då finns det någon video man kan kolla det. Men Jesus, nej, han hade inte bakat tårtan, säger den här bagaren, övertygat liksom. Och jag står ju på programledarens sida här, självklart hade Jesus bakat tårtan, skulle jag tänka. Men hela grejen är så.
Hade Jesus bakat tårtan på Jesu tid? Idag hade Jesus
garanterat bakat tårtan. Om Jesus
tar vi oss friheten att säga.
Vi talar ju om vad vi tror.
Och känner och tycker. Det är vår fulla rätt.
Ja, precis.
Det är vår egen podd. Ja, det är absolut.
Det tror jag, absolut. Om vi ser till att Jesus var en... Alltså den historiska personen Jesus är en person som levde i Mellanöstern för 2000 år sedan, där värderingar och så var väldigt annorlunda mot våra. Det fanns ju inte, begreppet homosexualitet fanns ju inte på den tiden överhuvudtaget. Men för Jesus
och då, och därför fanns det inte en möjlighet att
då
gifta
faller
sig.
Frågan,
ja, då liksom. Faller, det var ju dumt,
men,
ja.
Men däremot så ja... för Jesus var det självklart att det var man och kvinna som gifte sig, för det var det man gjorde liksom.
Det fanns inget
annat.
Så det var en dum fråga, men om man kan säga så, hade Jesus bakat tårta för den som en minoritet och en utsatt grupp? Ja
utan tvekan. Det var ju det han bakade, inte tårtor, men det var det han gjorde hela tiden. Han åt hem hos syndarna,
alternativa evangeliet. Tårta baka Jesus,
evangelium enligt Kurt. Och mästaren sa, nu låt oss baka tårtor till alla. För jag har 4 000.
Ja, ja, jag tror absolut klurskubbakatårta. Spännande också att han tar upp ett sånt här fall.
Ja, ja, faktiskt
så driver det så långt det, och sådär. Men har man någon då, om vi lämnar vad vi tycker, så det blir ändå vad vi tycker. Men ja, har man någon förståelse för den här bagaren? För att det har vi ju diskuterat tidigare också, inte just tårtbakning.
Nej.
Men att den här personen gör det ju av sin fulla övertygelse.
Precis. Och det, där, tårtmannen, det är det som är det svåra.
Tårtmannen liksom behöver ju inte vara en ond man.
Nej,
för, exakt. För det är lätt att det man som hamnar där eller så.
Alltid är det liksom...
En tårtmannen är en inskränkt man. Det måste jag ändå kunna säga.
Jo,
så.
Det är så.
Men tårtmannen behöver...
tårtmannen behöver inte vara ond. Nej, nej, men det som vi har sagt förut. Alla som är motståndare till homosexuella vigslar eller samkönade vigslar är ju inte onda människor.
Nej.
Utan bara gör det av någon sorts övertygelse. Och till och med kanske ibland också av någon sorts omsorg om personen är frågan. Sen tycker jag, jag delar inte deras uppfattning.
Nej.
Men jag kan förstå att det inte är av ondska.
De inte delar mycket av våra uppfattningar.
Så är det ju, absolut.
Så är det vi, fast än många.
En enda podd.
Ska vi gå över på andakten?
Ja, det ska vi.
Där
har jag en liten psalmbok. Och nu kommer jag att läsa evangelietexten för kommande söndag.
Ja, ja. Ta ett nytt grepp
här. Jag gör den här gången.
Yeah.
Nåd och tjänst,
ja,
heter är rubriken. Och jag läser ur Matteus evangelium. Det är en lång text, så vill ni så gå och hämta mackor och te. Nu är ni tillbaka, nu läser jag. Jesus sa, med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han, därför står ni här hela dagen utan att arbeta. De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid den elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sen de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men de fick varsin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren, de där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Mm.
Det här är ju en svår text att leva efter. Inte att förstå.
Inte att förstå. Nej, den är lättbegriplig.
Den är lättbegriplig och det är väldigt tydligt.
Mm.
Att nåden då som det handlar om, liksom, att det spelar ingen roll om du har levt rättfärdigt eller du har levt på ett gott sätt
hela livet. Ja.
Och så kommer jag här på slutet och har levt ett dåligt, gjort fel. Och så omvänder jag mig liksom på dödsbädden.
Ja.
Får vi ändå samma betalning så.
Precis.
Men det här är ju svårt.
Spetsa till lite. En biskop och en mördare har lika stor rätt till nåden, så ska man säga.
Ja, visst.
Precis,
visst.
I det här, enligt det här då.
Ja.
Men det är jättesvårt.
Men jag tänker på avundsjukan.
Jordnära liknelse. Hur är det med löner?
Ja,
alltså, vi ska löneförhandla liksom. Och så här, men han har så här mycket och då ska jag också ha det. För jag är lika bra som han. Eller, sen,
jag har jobbat här i 15 år och slitit.
Ja, just det.
Och här kommer en ny.
Och får mer än jag, till exempel. Ja, precis.
Och får mer. Det blir där är enormt svårt att ta in den helhetsbilden. Liksom.
Ja,
det är ju någonting helt annat. Men det är ändå högst mänskligt. Man förstår de här arbetena. Man har slitit hela dagen i solgasset.
Ja,
och är trötta.
Ja,
och så kommer någon där på slutet och får samma betalt. Liksom.
Ja, och det, om den här situationen verkligen ägde rum här ute någonstans där vägarbetet
är utanför
eller något sånt. självklart skulle den här diskussionen bli, vad gör du? Ja. Får de lika mycket? Alltså, de har jobbat en timme. Jag jobbar, så att visst, det är absolut. Nej, det är nästan omöjligt att leva efter. Men jag skulle bara säga, om man ändå har någon som säger, ja, men det här är riktigt och rätt. Liksom. Det kan jag ju känna. Det är riktigt och rätt. Men det skulle ju inte göra att jag skulle reagera på ett annat sätt i den riktiga situationen. Så att säga.
Nej, man ska vara en väldigt stor människa. Inte precis. Fysiskt och utan till sinnet, om man kan se att ja, men det här är rätt. Liksom. Och den här personen har rätt att göra vad de vill med sina ägor. Men om vi går då på nåden som det handlar om, då är det ju fantastiskt. Ibland kan man ju glad, fast det känner jag nästan inte så. För vi alla synder, vi gör alla fel. Man tar ju på sig en stor hatt om man tror att man är någon rättfärdig människa. Alltså,
verkligen,
stora
verkligen.
Skor eller vad vi nu ska ta på som är stort. Stora kaftanen. Men
stora kalsonger.
Ja, precis.
Ja. Nej, men precis. Det, på något vis är det lättare
gott, liksom,
att förstå det.
Och det är ju därför det är så hoppfullt också då. När du till exempel, som vi inledde med, predikar och känner en glädje i det. Att det sitter någon där som känner att ja, men jag är inte värd det här. Och så kan de få höra en sån här text. Ja, jag är värd det.
Precis. Det är lättare att acceptera det i det sammanhanget än i den här symboliska berättelsen då, om de här lönen för ett arbete. Men, ja, det ska vi ha.
Och lika. Vi är ju tacksamma att varje dag får vi ny nåd.
Ja, ny chans verkligen.
Till att vara ett bättre jag. Så.
Ja, och där kan jag nog säga, och det, ja, det kan jag säga för min egen del, att där kan jag inte säga att jag har någon sorts avundsjuka liksom, mot någon annan. Ja, men hur kan han bli upprättad? Han som har gjort så mycket.
Nej, det är ju bara
glädje. Det är bara glädje att det är så.
Det är bara glädje. Vad får vi höra?
Jo, jag tänkte att vi skulle höra en psalm som inte har direkt koppling till just den här texten, men som passar hela tiden. Hela vägen går han med mig, heter den. Och psalm nummer 252. Hela vägen går han med mig, vad kan jag väl önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag här hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet, ut i honom har min själ. Ty jag vet vad den mig möter, gör dock Jesus allting väl. Ty jag vet vad den mig möter, gör dock Jesus allting väl. Hela vägen går han med mig, hjälper mig och är mitt stöd. Ger mig kraft i varje prövning, mättar mig med livets bröd. Och om hjärtat skulle törsta, vägen kännas tung och lång, glädjekällor då ur klippan springer fram som förr en gång. Glädjekällor då ur klippan springer fram som förr en gång. Hela vägen går han med mig, vilken kärlek hög och rik. Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik. När jag där får fri förklarad inför honom falla ner, skall med glädje jag det minnas, hela vägen gick han med. Skall med glädje jag det minnas, hela vägen gick han med.
Tack så mycket. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner. Ja, vi är igång. Vi kör.
Vi kör.
Det rullar på.
Och det här är ju faktiskt så här att det här är andra avsnittet efter jul, andra avsnittet som vi har våra nya jinglar.
Ja.
Så att
kom gärna med åsikter.
Kom gärna med åsikter om dessa nya nyproducerade jinglar.
Jajamensan. Hörrni, ha det så himla fint, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!